Kapitel 2. Flatön 1903. Kistan är inte större än att Anna Martinsson kan famna den. Inte mycket tyngre än vattenbördan hon brukar bära från brunnen. Men med barn i magen lyfter hon inte lika obesvärat som vanligt. Kistan fastnar, vill inte tippa över relingen och av sin egen tyngd glida till rätta. Något tar emot. Ena åran har glidit ur sitt läge och lagt sig som en kil ovanpå de två andra kistorna som är lite större och redan står stadigt på durken. Hur ska hon få bort åran utan att släppa taget om sin last som nu inte kan flyttas varken fram eller tillbaka? Mellan ekan och stenen hon står på är avståndet inte långt. Vattnet är inte djupare än att hon sommartid brukar ta av sig barfota och gå i båten direkt från strandbotten. Men nu är det mars. Tjocka gråa isflak ligger fortfarande kvar på sältorna och i viken är det ny is varje morgon. Hon har en lång och farlig resa framför sig. Kan inte riskera att börja den med våta och kalla fötter. Så hon vilar en stund mitt i rörelsen utan att släppa taget. Försöker tänka sig ut ur sitt trångmål. Om hon sänker sig ner en liten bit så att kistan balanserar på relingen och inte vilar på den där åran, då borde det gå att sparka undan den med foten. Långsamt flyttar hon över kroppstyngden och skiftar ställning. Men magen tar emot och den försiktiga rörelsen förvandlas till ett fall bakåt. Smärtan när svanskotan slår i graniten får allting att bli svart. Munnen fylls av järnsmak. För en stund kan hon varken se eller höra. Hon flyter hjälplös på vågor av yrsel och illamående. När hon kommer sig igen ligger hon halvvägs ner i vattnet mellan isflaken. Bara sjalen är fortfarande torr. Kjolar och benkläder är redan våta. Havsvattnet tränger sakta genom lagren av underkläder, stickade av mjukaste ull och människohår som ska skydda och värma den fyllda modersmagen. Kistan står på tvärs över aktetoften. Hon måste ha lyckats ge den en avgörande knuff innan hon föll. Men det spelar mindre roll just nu. Det blir ingen tur till Målanda kyrka den här dagen heller. Två gånger tidigare har isen eller strömmen hindrat färden. Kistorna har väntat på vår och islossningen i över en månad. Hon blir rädd när hon märker vad hon tänker. Att de snart börjar lukta. Hennes barn. De måste få komma i vigd jord nu. Innan den onde tar både deras själar och hennes. Om hon bara hade haft någon till hjälp. Även om det inte saknas vilja så är det ingen som vågar sig på att ro hennes last över sundet. Inte så länge isen ännu ligger tjock och rutten längs strandkanterna. Bara i mittfåran av farleden dansar strömmen fritt. Rutger skulle ha vågat, orkat. Hon försöker resa sig men höger fot vill inte lyda. Vad värre är, en våt värme rinner över låren och besegrar för en kort stund iskylan i yllestrumporna. Anna känner så väl igen den flödande värmen, det välkomna tecknet. Men det är flera veckor för tidigt. Jag och Lena länsar i den stunden ut genom Björnsund, njuter i medvinden av den svaga vårsolen, fast den knappast värmer. Tidvattnet är på väg ut. I det långa, långsträckta sundet ger medströmmen sån fart att seglet tappar vinden och börjar fladdra. Jag har fullt upp med att försöka styra genom strömvirvlarna. Fryser gör jag inte, klädde min brors tjocka ullbyxor under vadmalskjolen och med dubbla lager sjalar. De först anlända vadarfåglarna kilrar över lerorna. Jag kramar rorkulten med ena handen och håller skotet i den andra. Jag är 16 år, vuxen. Vårens ljud och dofter har äntligen släppts fria efter en vinter som fjättrat både hav och människor längre och hårdare än de äldsta kan minnas. Källen stryker lågt över vattenytan i grupper om 6 eller 7 fåglar, hetsigt visslande. Truten har också kommit, lyfter och landar rastlöst i stora skränande flockar över grunda vikar där lerans ruttnande tångmattor spritter av småräk och krabbor under lågvatten som nu. Mina tankar flaxar lika upprymda som fåglarna. Från stortorsken jag snart ska fånga till den nyfödda kalven där hemma, till de späda tvillinglammen, till bilden av Erland som jag nog får träffa i påsk och så tillbaka till kalven. Mitt i den jublande kören bryter ett främmande, skärande läte igenom. Ett skrik. Det kommer från stranden nedanför Annars och Rutgers stuga som klänger likt ett grått svalbo uppe i stenskravlet. Någon ligger i vattnet. Någon viftar och skriker. Jag behöver inte fundera. Faran har redan landat i mellangärdet och jag girar instinktivt in mot land. Går snabbt och slarvigt upp mot vind så att spriseglet kommer slängande och hela gyllen kantrar över i det häftiga slaget. Men min kropp är sedan barnsben stämd i båtens takt. Jag parerar rörelserna utan att tänka. Har bara i huvudet att komma in till stranden fort nog. Om någon har gått ner sig och ropar på hjälp så här års, då är det inte grant. Då är det bråttom. Det är Anna som ligger där. Jag har hört pratet där hemma om vilken svår vinter hon har haft. Hennes Rutger som gav sig iväg i somras och inte har kommit tillbaka. Gamlingarna borta i Kattebacken som inte lägger två strån i kors för henne. Svärdottern som de inte önskade, som inte är fin nog. Enligt ryktet försvann Rutger från bryggen Gärda i Brasilien och han har inte hörts av sedan dess. Och inte nog med det. Tre gånger under senvintern har Walter på stenarna fått förbarma sig och snickra ihop en kista som han burit bort till Annas stuga. Han gör det av godhet men också av anständighet. Det går inte an att ett dött barn inte läggs i kista. Och hur ska Anna kunna ordna det själv när hon nu snart ska föda igen och det är som det är med svärföräldrarna? Jag hoppar i land, förtöjer i farten runt en sten och är snabbt framme vid byltet av vadmal och tygtrasor som ligger till hälften i vattnet till hälften på land. Anna är blek och slapp. När jag tar hennes hand är den lika kall som stenen hon ligger på och ändå syns svettdroppar på överläppen. Kring den runda, hårt spända magen har hon svept flera yllesjalar ovanpå klänningen. En frän lukt av tran och våt ull möter min näsa när jag böjer mig över henne. Men så stå upp! Du blir ju helt fördärvad! Kom, ska jag hjälpa dig! Jag sliter i Anna, försöker få grepp under armarna. Vill inte själv halka ner i det kalla vattnet. Även om mina präktiga stövlar smorda med tran och stoppade med ull säkert skulle hålla vattnet ute åtminstone en stund. Jag kan inte, foten har gått å. Jag drar och släpar Anna upp ur vattnet till slät mark. Ser de tre kistorna i ekan, staplade på varann, den översta riskabelt balanserande på tvären. Tänkte du dig över till Målanda med kistorna? Det går inte att tänka på de som ligger i kistorna som barn längre. Jag har inte så noga reda på precis när de dog, men jag vet att det var runt jul. Inga segeljakter har kunnat angöra ön sedan dess. Varken post eller folk har nått fram. Inte förrän de senaste dagarna har isen brutit upp i strömmarna och på vissa ställen släppt närmast land. Jag ryser när jag tänker på de stackars ovälsignade barnsjälarna. Anna skriker istället för att svara, kryper ihop på marken. Händerna river i det gula, vissnade strandgräset. Jag har hört det skriket förr och vet precis vad som måste göras. Nu behövs rena, mjuka trasor, kokande vatten, såpa. Som äldsta dotter till öarnas jordemor tycker jag mig redan fullärd. Jag har bistått mor vid alla sorters barnafödslar. Några har slutat illa, men de flesta har gått väl. Det vill säga, de nyfödda har i alla fall överlevt så länge bröstmjölk funnits. Här på stranden utan skydd för vinden och kylan finns ingenting av det jag behöver. Av mor har jag lärt mig att lugn och mjuka händer är det viktigaste. Aldrig tappa tron. Aldrig visa rädsla. Behålla kontakten med barnet där inne i moderlivet. Mor kan se och tala med den som är på väg att födas. Och jag har upptäckt att jag själv har samma förmåga. Vad mig beträffar gäller det kalvar och lamm, lika väl som människobarn. Jag vet i förväg om det är han eller honkön där inne. Och jag vet om det finns någon livsgnista kvar i en till synes dödfödd kropp. Nu drar jag av Anna under kjorteln. De våta långstrumporna, de träbottnade kängorna fyllda med drypande gräs. Jag baxar upp den viljelösa kroppen i halvsittande ställning mot en av bryggans stenar. Tar av mig min egen varma yllesjal som är stor nog att räcka flera varv runt kroppen och sveper den runt Anna. Så ja, vännen, det här ska vi allt ordna med Guds hjälp. Jag kastar en blick upp mot stugan i branten. Kanske finns det något jag kan använda där, om än så bara några rena trasor. Anna kryper ihop i yllesjalen som lagrat min kroppsvärme och som nog luktar både fläskflott och kaffe. Med Guds hjälp, ja, herre min skapare, snörvlar hon. Han ser nog till att ta barna till sig, men mig vill han inte sluta plåga. Förskräckt över hädelsen skickar jag iväg några ursäkter till högre makter innan jag skuttar iväg som en hare upp för branten mot stugan. Måtte det finnas någonting där inne som kan vara till hjälp. Kniv har jag i båten, men inte är den ren nog. Inte kan jag skära av navelrepet med min fiskkniv, vars blad glittrar av intorkade fjäll. Kanske bättre att låta det vara tills jag hinner hämta mor. Springer jag över bergen tar det inte lång stund att komma hem. Mina tankar avbryts av ett skrik. Det är ett vrål som gör mig bensvag. Det surrar i knäna när jag vänder mig om. Tidvattnet strömmar nu i våldsam fart ut genom det trånga sundet i virvlar kantade av vitt skum. Lösa stenar, tångruskor och musselskal följer med när strandkanterna friläggs i takt med att vattnet sjunker undan. Min julle är väl förtöjd men har fått bottenkänning och lutar en aning. Men ekan? Ekan med de tre små kisterna vaggar sakta snurrande ut från stranden. Den guppar farligt när kölen fastnar på en sten men kommer loss igen, sveps av snabba vågor ut i sundets mittfåra och försvinner snart ur sikte runt udden. Det är en flicka. Hon skriker inte. Vill inte andas. Jag måste ta ett stadigt grepp runt de hala fötterna och svinga henne runt flera varv i vårvinterkylan innan hon ger ljud ifrån sig. Känslan i mig när livsgråten äntligen bryter fram som pumpande måsskrik. Det är som om jag lyfter och svävar fritt ovanför stenarna. Det varar bara några ögonblick, kanske är det bara inbildning. Fort knyter jag en ullgarn ända hårt om navelsträngen på två ställen och skär av mitt i. Med fiskkniven, det kan inte hjälpas. Den lilla får ett tygstycke av linne lindat flera varv runt kroppen. Utanpå sveper jag min blommiga huvudduk av fin ull. Det röda skrynkliga ansiktet är nu det enda som syns. Flickan har tystnat och tittar uppmärksamt och allvarligt upp på mig med vidöppna ögon. Jag försöker ge henne till Anna, men hon vänder bort ansiktet. Armarna ligger darrande i kors över bröstet. Händerna är instuckna i armhålorna. Jag mäktar inte, viskar hon trött och kurar sen ihop sig under trasmattan och fårfällen som jag hämtat från stugan. Borrar ner ansiktet i mörkret och värmen. Låt mig bara få vila lite. Jag sitter rådlös med den nyfödda tryckt mot mitt bröst. Vad är det rätta att göra nu? Jag vaggar barnet och trycker kyssar över kinderna, knoppnäsan, den runda hakan. Drar in den starka syrliga doften av nytt liv. Hennes ögon är musselfärgade. Det är för tidigt att säga om hon blir blåögd som sin mor eller brunögd som sin far. Hennes blick möter min och stannar där som om hon just frågat något. Dig ska jag alltid vara nära. i alla dina dagar, viskar jag. Varifrån kommer den tanken? Är det Gud som har sänt den? Är det så här det känns att höra hans röst? Som att tala utan att tänka? Bara öppna munnen och forma hans vilja med sina egna ord. Jag känner hur hjärtat sväller så att det blir svårt att andas. Än en gång blir kroppen lätt som ejderdun och vill lyfta från stenen jag sitter på. Den lilla trutan med munnen vänder sig mot mig, söker och buffar som en kattunge. Detta går inte an. Anna, hon söker bröstet. Hon är hungrig. Jag viker med milt våld undan fårskinnet och lägger barnet intill i sin mors armkrok. Anna låter det ske, blundande. Snart hörs ivriga sugljud och jag måste le. Det är inte skriket som är början på livet, har jag hört mor säga så ofta. Det är smackandet. Lammungen och människoungen, de låter precis likadant när de bestämmer sig för att leva. Vad ska hon heta? Anna tittar likgiltigt på barnet. Det kvittar. Hon blir väl inte så gammal hon heller. Du kan få bestämma. Då ska hon heta Maria. Och hon ska leva länge, tillägger jag förorättat. Längre än du har jag på tungan. Men jag är gammal nog att hålla inne med förflugna tankar som ingen kan veta säkert var de kommer ifrån.